Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Minisse och Manne. Hej och välkomna till Pappapodden. Det är någon slags sportlovsedition eller liksom efterdyningarna. När ni lyssnar på det här har ni säkert precis gripit tag i vardagen. Men för Nisse och mig så är det alltjämt sportlovslunk.
Sista skälvande timmarna.
Jag har verkligen utnyttjat det maximalt. Idag tycker jag det är ju en fin grej att titta på Vasaloppet. Jag vet att du har gjort någon gång sådär när vi åkte hem från tenniskröket, så har du instagrammat från bilen där Lia har fått köra för att du har tittat och sånt där. Jag har alltid haft väldigt svårt med liksom att titta på tv på dagen.
Aha, men eftersom jag gillar sport, och ofta har ju det varit, alltså förra morgonen, då var man ju oftast bakfull. Då var det ju jävligt härligt att vakna. Då var man inte uppe kanske 8 när de drog iväg. Men man kom upp vid typ 9:30 och då hade de ändå en ganska bra bit kvar liksom. Mm. Och så satt man och var bakis och kollade på när de åkte skidor. Det fanns något rofyllt i det.
Jag har aldrig gjort det. Dels är det kanske för att jag inte varit superintresserad av sport, men sen så är det också att det känns så jävla slappt att sitta och titta på tv mitt på dagen.
Men det känns annars som en grej som skulle kunna vara ha varit en tradition i ditt hem, för det vet jag att det var lite hos oss, att det var ju alltid mamma och jag som kollade på sport, och att det var och just sport det här när man var mindre, då var det ju, då hade vi blåbärssoppa och så där också, att vi satt och tittade med blåbärssoppa och så på Vasaloppet. Men det känns som en sån grej som ni skulle kunna gjort också. Alltså just...
Nej, men jag tror nog också, alltså det sammanföll nog ofta med bilresa hem från fjällsemester i och för sig.
Just det.
Hörde det. Och när jag varit vuxen har jag tyckt att det känns slappt, men nu har jag kommit på det perfekta sen förra året, och det är att jag kör, det finns ett slags konditionsredskap som heter cross trainer, alltså som påminner om att diagonala på längdskidor väldigt mycket. Och min nya grej sen förra året, då var det betydligt långsammare lopp och ganska trögfört, men det är
Stairmaster, håller man på med det fortfarande?
Det finns också, men det är något helt annat. Då cross-trainar jag under hela tiden som Vasaloppet pågår, så tittar jag på Vasaloppet på min iPad. Och då känns det ju inte alls slappt. Och det är väl också en grej så här, att extra slappt att titta på sport, att man ska sitta typ jäsa i en soffa medan de man tittar på sportar jättemycket och får bra träning.
Ja, men det är ju det som är själva grejen ju.
Det verkar ju
ja, men det är det som är liksom med sport, att man ska sitta och äta chips och dricka öl och kolla på när andra blir svettiga och anfådda. Det är ju
själva, men varför man vill det? Då får man väl ångest för att man själv inte utvecklar sin kondition.
Nu ifrågasätter du ju liksom jag vet inte hur länge har, sen 1958 var det första ordentliga tv-sändningarna i VM i Sverige. Det är väl hela grejen med sport är väl att det är väldigt få som utför det och väldigt många som sitter still och äter chips och dricker öl.
Jag tycker
på
att det här är ändå ett lifehack, för då har jag som grej att jag ska cross-traina lika länge som det tar för damvinnaren att åka Vasaloppet. Och dessutom idag så körde jag intervaller, så att den sista kvarten av varje timme, de första tre timmarna, så körde jag hårt, alltså lång intervall. Fast alltså, sammanlagt då tre gånger 15 minuter i intervallform.
Och annars hade det varit kul om du följde. I och för sig det kanske är svårt, för damerna är ju oftast ganska själva och ibland åker de med par, men hade man följt herrarna då skulle du kunna följa, ja nu gör han ett ryck, då skulle du kunna haka på och liksom, ja, alltså försöka komma i fatt om att du liksom ja, men, var med som i klungan.
Och så blir det också automatiskt att om okay. någon gör en utbrytning då går liksom pulsen upp, så att utan att man tänker på det så börjar man köra liksom lite hårdare för att man följer med. Det är något så vet, spegelneuronen och sånt där. Men sen så var det ju så otroligt fortlopp. Det var ju snabbast än någonsin. Även för damerna gick det väldigt snabbt. 3.52 för Lina Korsgren. Så att jag gav mig själv lite tilläggstid, så att jag körde drygt 4 timmar istället.
Ja.
Och hade jättefint verkligen. Så det kan jag rekommendera om ni som jag tycker att det verkar lite konstigt att sitta och jäsa och titta på sport. Men ändå är lite sugen på det.
Jag skulle kunna köra cross-trainer samtidigt som jag kollar på 100-metersfinalen i OS. Och då skulle jag kunna ge extra 5 sekunder. Jag skulle kunna, om de är mål på 10 så skulle jag kunna köra 15 faktiskt.
Det blir i och för sig ganska stort tidstillägg då, om det är liksom
det blir 50%. Så det är, ja visst, så det är ju, jag ja, menar,
mer imponerande vad det gör. Ja, helt
verkligen. Ja, men vilket lifehack. Hoppas ni är nöjda där hemma. Men
ja, men det tror jag folk kommer ta till sig verkligen. Apropå sportlov. Så har det ju varit, alltså när, om jag inte kollar så mycket på sport, så någonting som jag kollar på, det är ju hur folk hanterar att åka på olika semestrar på sportlovet i coronatider. Det var som att det var då jag poppade popcorn och såg fram emot att slå mig ner och följa liksom flödet.
Du är ju av oss två så är du den som är liksom, har mest koll på. Jag kan inte säga att jag scrollar mindre än du, det vore ju kanske lögn, men du lägger märke till saker på ett annat sätt. Men en sak har jag lagt märke till, att det här sportlovet är att jag har nog aldrig sett så lite bilder från fjällvärlden i hela mitt liv som jag har gjort det här sportlovet. Det måste ju vara någon slags rekord i influencers frånvaro från fjället, tror du inte?
Kanske, men jag tycker ändå att jag sett mycket. Och jag tänkte gå igenom lite olika folk som har varit på semestrar, hur de har hanterat det. För att de flesta ändå, det finns ju, vi nämnde det när vi pratade om det innan, att en som inte har hanterat det här överhuvudtaget, som alltså inte har tyckt att, eller vet kanske att man bör hantera det i sociala medier, det är ju Ann Söderlund.
Ja just det, våran
hon
kära vän och kollega.
Misstanke. Ja precis, om hon åker till fjällen så tänker ju inte hon att det här kanske kommer leda till någon shitstorm, eller jag borde ha tolkningsprivilegiet och gå ut fort och säga någonting smart, utan hon bara kör. Och det verkar funka för henne också, för att folk tänker då, alltså hon kommer undan med mer än de flesta andra tror jag.
Ja, men det som har enda gången hon har fått skit som jag kan komma på, det var väl när hon och någon av grafsystrarna sjöng någon nidvisa om indianer eller vad det var. Nu kommer jag inte ihåg allting, men det var något på någon story. Kommer du ihåg det? Då fick hon pudra lite.
Ja, just det. Just det.
För något år sedan.
Det jag. Jo, det första exemplet då som var väldigt roligt tyckte jag, det var Bingo Rimér.
Ja.
Han åkte till Sierra Nevada.
Oj.
Och alltså i Spanien då. Och sen har han lagt upp, de har ju en jättehärlig stor familj, du vet, med Katrin och hennes nya snubbe och massa barn och sånt där.
Var Katrin med också?
Ja, det var
för hon. Hennes resa är ju intressant i corona, som hon var så isolerade sig så otroligt och var ju med i tv, ja, och debatterade för hårdare restriktioner.
Hon var stenhård,
och det var
för, jag tror hon släppte inte heller ut Bingo. Han var tvungen att isolera sig i flera månader också, och hon debatterade med någon läkare att man skulle stänga ner allt och sådär.
Men sen vet inte jag riktigt vad som hände, för sen var det väl olika bilder på henne när hon festade där emellan första och andra vågen i höstas, och sen känns det som att hon lite grann släppte på. Och är det inte lite den, nu ska vi inte jämföra henne med, men de här alt-right människorna, har inte de också gjort en liknande resa, att de har gått från att allt ska stängas ner, hårda restriktioner, liksom en hård stat som ska visa liksom, det ska vara stöveltramp och
där tror jag fel. Jag tror aldrig, det där har ju varit.
Nej, men jag är inte färdig. Jag är inte färdig med resonemanget. Men sen gått till att nu vara mer, för jag tänker många av de här som var på Medborgarplatsen i helgen har ju lite sådana, är ju lite en sån svans ju, så att det är liksom en någon slags vad heter det, konspiration och
ja, nej, men jag tror inte att alt-right, alltså jag tror att det här har ju varit ett fruktansvärt huvudbry för Sverigedemokraterna, för att de har, alltså den enda så här politiska utrymmet som har funnits för dem, det är vad fan håller regeringen på med, stäng ner allt istället.
Just det.
Men väljarbasen har nog varit väldigt förankrad i att det här är en alltså det här är en förkylning.
Just det.
Chilla för i helvete.
Ja.
Alltså runt i hela världen, från Trump till Bolsonaro till de här som var på medborgarplatsen. Det var också roligt att kolla på, nu blir det en lång parentes, men tv-bilderna på de som var med igår. Jag har aldrig sett en brokare skara. De såg inte ut att hänga ihop överhuvudtaget. Det var ju liksom hippietanter och Skövde-ungdomar och klassiska rassegubbar och kvartersdjurgårdsfyllon och alltså liksom alla märkliga människor som samlades under det.
Det är väl något sånt här har jag läst också, att de här som brukar kallas för batikhäxor utav de här vad ska man säga, högerspöken eller vad, sverigedemokrater eller alt-right eller de här, de har ju här till viss mån gjort gemensam sak, för en del av de här batikhäxorna är ju liksom vaccin vad heter det, motståndare och liksom och mycket så här naturliga sådana där typer av saker.
Ja, men precis, jag såg också några hippie-tjejer i 20-årsåldern som var där och hade målat sig i ansiktet. Och sen så var det också så här, det var ju också både folk som hade utländskt påbrå och svenskar i en mix som man sällan ser så här på en demonstration.
Ja. Ändå härligt att det här kan bli liksom det som förbrödrar vårt land.
Ja, men verkligen. Det var lite fint någonstans.
Ja, på något sätt var det fint.
Men i alla fall, jag vet inte med Katrin, men i alla fall så har de ställt upp sig i jättemysig bild. De står med snowboards och härliga skidkläder och allting. Men det som är roligt, och det här var första bilden när de hade kommit dit. Caption till den här härliga Sierra Nevada-bilden var då: glädjande ny data för alla som genomlidit corona och nyligen testat positivt för antikroppar. Läs detta. Bred immunitet mot covid-19. Av de personer som utvecklade antikroppar mot SARS-CoV-2 i våras har 96% kvar dessa 9 månader senare. De flesta har även ett SARS-CoV-2-specifikt T-cellsminne. Immuniteten verkar i hög grad skydda mot återinfektion. Det visar den tredje uppföljningen i community-studien som undersöker långtidsimmunitet efter covid-19. De nya resultaten visar att 96% av de 370 deltagare som i våras hade antikroppar mot spike-proteinet, det vill säga de antikroppar som kan neutralisera viruset, fortfarande efter 9 månader har mätbara nivåer av dessa antikroppar. Och sen fortsätter det väldigt länge till. Och det till den här mysiga Nevada-bilden då, så var det hans caption.
Ja, oh, gud. Men hade han sen det carte blanche och kunde fortsätta att bara peppra på?
Exakt, ja men precis. För sen så kunde han ju peppra på med att här har vi den här mysiga snowboardläraren och pojkarna gör framsteg i backen. Och
just det. Och så kan de hänvisa, kan han hänvisa till det här inlägget hela tiden.
Ja, men alltså det var ju nästan rörande. Och jag, jag är verkligen inte nu i det här överhuvudtaget någon coronapolis, utan någon som beskriver vad jag sett under veckan. Alltså jag tar ingen ställning här och säger att han borde eller inte borde gjort den här resan. Och sånt där. Det bara var väldigt roligt exempel. En annan som jag har, jag är lite tveksam till att säga hennes namn, för att hon är ju inte så himla offentlig. Hon är en kvinna som en löpare som jobbar med företagshälsovård, och som sådan är, har hon blivit väldigt framgångsrik som föreläsare. Hon pratar om liksom, du vet, så här, mikropauser, stå på jobbet, livspussel, balans och sånt där. Kan du tänka dig sorten?
Ja.
Hon jobbar väl på något stort företag förutom hon frilansar och liksom väldigt populär föreläsare och sånt där.
Men hon har inte stängt profil, alltså hon har en följarbas.
Nej, hon har öppen profil och hon poddar lite och sådär.
Okay. Men du vill ändå inte nämna henne då?
Nej, men för det känns taskigt för att hon känns inte som en kändis.
Hur många följare har hon då?
Nej, men alltså inlägget som jag kommer referera till nu, alltså de har 56 respektive 67 likes.
Jaha, okej.
Okay. Hon har väl 2000-3000 följare kanske.
Nej, men då tycker jag, då förstår jag att du kan, verkligen.
Hon har då åkt till, också åkt på fjällsemester. Och det här har varit en följetong för att hon har, alltså hon har nog kommit på att hon ändå, för alltså den allra vanligaste grejen kanske att man åker men inte lägger upp någonting under en vecka bara. Och sen så låtsas inte om det så mycket. Men hon har kanske då bestämt tidigt, innan hon åkte så bestämde hon att det här vill jag fan mig dokumentera i mina sociala medier. Mm. Den här resan som jag ser så mycket fram emot, det kommer bli så mycket fina bilder och det kommer också gå ihop med min syn på liksom företagshälsa, att man behöver sportlov och man behöver den här lugnet och ron och fjällen och allting sådär. Så att jag kommer fan, det kommer bli en bombat av inlägg och instastories. Och då har hon gjort det genom att hon har skrivit, alltså hon har satt en etikett på den här resan som hashtag coronasafe sportlov.
Jaha.
Så att när hon har berättat om vi ska åka på sportlov, så har hon skrivit på coronasafe sportlov och sen har hon lagt upp någon instastory att nu är vi på väg och sen hashtag coronasafe sportlov.
Okej. Okay.
Då har hon till exempel här ett inlägg nu, det sista då som kom upp idag när de har kommit hem. En magisk vecka till ända. Tänk att 3 mil bort är det liftkör och trängsel och här kan man få fjällen nästan för sig själv på längdskidor. Vi har hållit oss helt för oss själva och trotsat alla väder med fina korta turer med massäck fika och ätit god mat i stugan.
Mm-hmm.
Och sen så då hashtag sportlov, hashtag covid safe.
Men då har hon alltså inte då varit och åkt slalom så att säga och stått och trängt sig i liftar, utan hon har åkt längdskidåkning. Och,
ja, men, hon, alltså, men ändå på hennes Insta så har man ju sett att de ändå, eftersom det var lång väg upp, har de ju sovit över på ett hotell på vägen och sådär.
Okej.
Okay. Och det var ju inte liksom 100% covid safe. Men det är också spännande att hon inte bara nöjer sig med att åka till fjällen, utan att hon också moraliserar över de som är 3 mil bort i de liftköer som hon antar finns 3 mil bort.
Ja,
det fast hon inte har sett dem själv eller liksom upplevt dem.
Det är intressant. Kasta snöboll i iglo, som vi brukar säga.
Ja, och så här är det ju på alla hennes inlägg. Det är också så här, så lugnt och rofyllt trots vindarna, här ett annat inlägg. Tacksam också att alla älskar det. Samtidigt så skönt att det är så här lugnt trots vecka 9. Vi är nästan ensamma ute på fjäll. Alltså i varenda inlägg så hamrar hon in att det är så jävla coronasäkert.
Ja.
Det är problemet ännu mer än bingo, helt klart.
Också en approach. Och sen så hade vi Ans då, som var helt clueless och bara som vanligt. Det är härligt att vara i fjällen då.
Ja, precis. Och sen har vi en jävligt rolig Anita Clemens, också vår vän som var med i utvecklingscentralet från början. Hon har kört att jag är här i Åre och jag skäms fan inte. Och,
nej, de, okay.
och de som säger att det är fel, de kan dra åt helvete. Sätt på er en reflexväst och hon kallar dem för reflexvästar. Alltså snusförnuftiga människor som ska liksom vara coronapoliser.
Jaha, och då känns det lite som att hon är på väg till Medborgarplatsen.
Ja, kanske. Nej, men hon tycker att det är så... Hon går i polemik med de här följarna och lägger upp... Alltså återpublicerar deras DM och liksom går i svaromål. Men så säger hon också att... varför i hela friden skulle det vara bättre att trängas på Stureplan på någon klubb än att vara här, där det är nästan inte någon folk och det man
är
utomhus.
Men är det alternativet då? Är det de där människorna som skickar DM, det är det de skriver?
Ja, det är ju väldigt roligt att om det skulle vara de enda alternativen som fanns på sportlovet. Antingen så är man på Stureplan eller så är man i Åre, något annat. Och det är ju också, det är väl någon slags nidbild av Stockholm här. Kanske möjligtvis Visby också då.
Ja.
Men det är ju inte under sportlovet.
Inte så mycket sportlovet, nej.
Man skulle ju kunna åka till Antibes eller något sånt där.
Ja, inte på sport då, vet du vad. Jag tror att Åre är väl, jag menar, för jag tror att det finns nog väldigt få som åkt till Alperna det här sportlovet.
Ja.
Så att då är det väl Åre som gäller, eller då som Bingo som hittade Sierra Nevada. Det var ju innovativt.
Ja, det är verkligen. Men sen så finns det ju den sista sorten då. Det ja. Är ju alltså där har vi ju mig.
Okej. Men hur har din närvaro varit i sociala medier? Det ska ju alla veta att jag följer ju inte, eller jag följer ju mannen, men jag tittar ju inte så mycket på hans Instagram, för jag tycker det ger mer content till podden, eftersom jag då är alltså liksom
det där
så.
Är väl den oklaraste inställningen, det där får du utveckla ordentligt någon gång.
Någon gång, men inte nu. Men så att jag vet ju inte riktigt hur du har förhållit dig till, och jag har tänkt att vi ska höra snacket i podden nu.
Det som är så oklart är, förut sa du såhär, nej men det är algoritmen, alltså jag försöker se din inlägg, men algoritmen gör att jag får inte se den. Men nu har du bytt till att det är mycket bättre för podden om jag inte tittar på dina Insta-stories och bilder på Instagram. Det är ju väldigt, väldigt sårande. Men
det är ju inte det. Alltså det är ju inte sårande. Det är det som är så märkligt, att du tycker att det är sårande. Jag vill ju ha... Det är väl snarare så att det är sjukt än vad det är sårande. Jag vill ju ha någon slags exklusivitet till dig. Så att jag vill ju, när vi hörs i podden, då vill ju jag att saker och ting som du berättar ska vara första gången. Jag vill inte att det ska vara liksom...
Men jag använder ju inte Instagram på det sättet att jag...
Nej, men ibland dyker liv. Upp någonting. Ibland dyker upp något. Det gjorde i alla fall på den tiden då jag kollade din inlägg.
Ja. Min inställning har varit att...
Jag blir också alltså nyfiken på dig. För att jag menar, om jag har dig i mitt flöde hela tiden, då blir ju du som vem som helst i mitt flöde. Och det är ju, du är ju inte vem som helst.
Nej, men det där är ju jävligt jobbigt med Li till exempel. Att ni har ju inget äktenskap kvar. För att du är så onyfiken på henne sen ni börjar följa varandra på Instagram. Det går ju inte. Alltså, när ni sitter vid matbordet, det är ju helt tyst. Alltså, för du kanske har sett så att hon la ut någonting med solhunden i Kajsa eller... någon Insta-story om någon amerikansk kändis. Och då är det slut. Det finns liksom inte.
Nej,
magin är borta helt. Ja. Så att jag förstår absolut att du inte vill gå i den fällan igen. I andra nära relationer. I alla fall. Så finns då min hållning också, som är liksom att inte ha någon hållning överhuvudtaget. Att jag inte har kommit fram till hur man ska lösa det. Alltså jag har åkt på en skidsemester med mina barn.
Ja.
Och jag har tänkt...
Men du har inte lagt upp några bilder därifrån? Det var väl det
jag... Ja, alltså jag har lagt upp någon bild från att vi har varit i Hudik. Ja. Jag har inte lagt upp bild från backen. Jag vet inte om det är för att jag är rädd för folkets ilska. Eller om det är för att det var inte så nypistat och någon fin manchester i backen riktigt.
Ja, just det.
Alltså det var svårt att få till den perfekta manchesterbilden.
Jo, men jag tror inte att det är det. Jag tror väl att det är, jag menar, om det är förknippat med liksom lite obehag, så hade du väl, alltså om det inte hade varit det, då hade du väl ändå lagt upp någonting därifrån. Det är helt övertygad om att det hade varit
kanske,
en story.
Det är också så att jag har också liksom inte riktigt blivit klok på om det har varit en bra resa eller inte. Jag funderar på det här. Tegnell har sagt så, men åk om ni kan åka coronasäkert. Jag tänkt att, alltså jag har inte lagt upp någon hashtag covidsafe, men jag tänkt då, å ena sidan jag tänkt att ja, men det här är ju coronasäkert. Vi bor ju i en egen liten stuga där vi inte träffar någon. Vi åker bil, vi handlar maten innan, och i backen så är man utomhus, man har stängt värmestugorna och de har gjort speciella liksom liftsystem som man inte ska kunna komma närmare än en meter. Å ena sidan. Å andra sidan så är det ju självklart så att det är att vara hemma, och dessutom så har vi ju handlat på Gävlebro på bensinmacken där flera gånger, och alltså vi har varit på, alltså man hamnar ju ändå på ställen. Jag har kompletteringshandlat på ICA träffpunkten i Hudiksvall och så här.
Men du har ju inte varit på Stureplan.
Nej, det är ju helt riktigt. Nej, men så jag har nog inte kommit fram, alltså för mig är det väl inte riktigt att jag åker till fjällen för att det är så bra i coronasynpunkt.
Ja, men då känns det väl rimligt att du inte la upp någon bild eftersom du inte...
Nej, just det.
Eftersom det här har ju varit ett sportlov där det är, alltså antingen är med oss eller mot oss, och varje bild från fjällen måste... Det går inte, om man inte är Ann Södlund då, som bara
Nej.
Kan köra...
Nej, men det är sant, för att det är väl det som... Det hade ju faktiskt varit svårt att lägga upp någon och inte skriva om, alltså som Bingo Rimér gjorde, att skriva någonting om hur man tänker kring det.
Man hade varit
om man då
att förhålla
inte
sig.
Tänker att det är covid safe, hashtag covid safe, och inte heller tänker att jag är jordens absolut sämsta människa, så jag hamnade konstigt mellanland där.
Jag hade i och för sig kunnat göra det jäkligt bra, för vi hade ju också planerat att vi skulle åka till Romme och vara där i 2 dagar.
Gjorde ni inte det?
Nej, för Jojo var alltså lite hostig på kvällen innan vi skulle åka. Och då kände vi så här, alltså det hade varit jävligt svårt att förklara, tyckte jag. Alltså så här, åka upp om det skulle vara värre och han skulle vara lite förkyld och vi var i fjällen. Det hade ju varit, det hade varit jävligt svårt att lägga upp snygga Instagram-bilder med en snorig 5-åring i liftkön. Så att då stannade vi hemma några dagar och sen så åkte vi när han var bättre, för det blev ingen liksom sjukdom. Då åkte vi till Bergslagen då, till den här stugan där jag brukar lägga upp nakenfilmer när jag bastar. Precis, i Bergslagen. För där
den
finns det
hemska bilden som du började, filmen som du började ta bort sen för att din son blev mobbad för den.
Japp. Så då åkte vi dit och sen
den
så
har lagt framsidan istället.
Då hade, ja, då hade det varit
som en hjälte istället.
Antagligen är det väl så. Ja, men så då var vi där och de har, där finns det en liten backe som heter Fjällberget som ligger i Kopparberg, som är, ja, nu var 2 av 3 backar var stängda, så att det är liksom en ankarlift och så kan man åka ner. Så var vi där och åkte i 2 dagar. Ja. Så att, men då, jag var ju precis, alltså jag resonerade så att jag kan liksom inte, jag kan inte motivera på något sätt. Alltså det här, just det här att jag var tvungen att förhålla mig till det. Och liksom på något vis. Det var inte bara att lägga upp en bild på en son i en lift. Utan det var liksom Nej. Så förknippat med en massa andra saker. Som gjorde att jag inte liksom tog bort lite lusten. Och sådär. Från det överhuvudtaget. Sen tänkte jag väl någonstans i något konstigt hål av mig själv. Att det är så här. Ja, men det är väl. För jag tyckte att det var så otroligt tomt på fjällbilder. Alltså om man jämför med hur det brukar se ut i flödet. Och då pratar jag inte bara om liksom influencers. Eller utan det var liksom. Och då undrar jag om det var så här. Är alla hemma? Är de liksom så inom situationstecken duktiga? Eller är det så att det liksom är. För jag vet en bekant som var, som är absolut inte känd, men hen hade lagt upp en bild där jag visste att hen var i fjällen, men hen hade taggat Stockholm, alltså, och lagt upp en bild på en avlägsen släkting och liksom någon liten sån här, en betraktelse.
Nej, men jag tror
över
att det
den.
Var så, alltså jag gjorde väl så att jag inte la upp någon bild på hela veckan utom någon bastubild i för sig i Hudik som man kunde ana.
Så gjorde jag. Norrut, i alla fall.
Men de flesta som ändå vill lägga upp bilder, de mörkade nog att de var fjällen. Och om jag ser, vi åkte ju inte till fjällen utan vi åkte till Järvsö i Hälsingland, ja, där vi ofta åker. Och där var det ju, alltså, folk som inte brukar åka dit åkte ju dit. Både Rut och Iris hade flera klasskompisar i backen. Rut hade en klasskompis som hade ställt in, alla de här hade typ ställt in sina olika Italienresor och sådär. Och då kändes Järvsö som en kompromiss. Det var liksom så här, ganska harmlöst. Det ändå bara 3,5 timmar från Stockholm och sådär.
Ja, just det, att man inte då åker liksom till Åre eller någonstans.
Nej, i och för sig så var det också så att det var fullt överallt. Alltså det fanns inga stugor att hyra i Åre. Alltså just stugor var ju nästan omöjligt.
Nej, för det är väl det man har förstått, att det har ju varit ett otroligt tryck på de här orterna som finns i Sverige eftersom Europa är hyfsat stängt liksom.
Ja.
Ja, men har vi kan man dra någon slutsats av det här då? Jo, men det jag skulle säga var ju att, alltså, någonstans i mig när jag inte la upp bilder så kände jag väl också att jag på något sätt inte liksom heller bidrog till, vilket ju är otroligt alltså att jag inte bidrog till någon slags fjäll normalisering. Alltså att det liksom är att man så här, lite som att man är en ögontjänare, fast i och med att man är en ögontjänare så bevisar man för alla och sig själv att det man gör är lite fel. Alltså lite skillnaden mellan min son mannen, han tjuvrökte, och när jag tjuvrökte var ju att han var helt öppen med det. Alltså det är ju som att han inte har fattat att det han gör är något fel. Alltså han körde lite mer Ann Söderlund approach.
Jag tror inte att det hade kunnat vara ganska bra om du hade gjort det, om du beskriver en ganska deppig anläggning i Bergslagen där det finns en ankarlift öppen, om du hade lagt upp någonting där, där det bara liksom smältvatten och barmark.
Det här
det
är
varit skitbra.
Det här är det jag har offrat mig. Det här är det.
Ja, eller snarare så, alltså, att folk bara känner så här, fan det där med skidor, det ser rätt så deppigt
ut.
Ja,
det tänker ut, så. Alltså. Ja, men förstår du vad jag menar ändå? Alltså att man, att jag på något vis, i och med min icke-handling, så...
Ja, jo men verkligen, och du gjorde ju det också innan. Innan vi, det var sportlov, så frågade jag ju podden, jag klippte bort det sen, men då sa jag, vad ska du göra på sportlov? Ska ni åka någonstans på sportlovet? Och då sa du så här, nej, det ska vi inte, för det pågår en pandemi, sa du i podden. Ja, så här.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och dessutom så är ju du... alltså den bästa antikroppsinfluensen. För att du har dokumenterat antikroppar.
Ja, just det.
De flesta som har antikroppar, det vet man inte om det stämmer. Vissa har lagt upp någonting, fast de har, deras namn står inte där. Så du kan bara ta från internet att du har påvisade antikroppar. Du har lagt upp med namn, vi vet att du har antikroppar. Men du har inte överhuvudtaget använt det för att få någon slags fördelar eller för att åka på en exotisk semester. Och det hedrar ju verkligen dig. För alltså, du sabbar ju akkordet för de här antikroppsfuskarna. Ja. Alltså, du gör det ju mindre attraktivt att ens ha antikroppar om du inte utnyttjar det. Så att, du kanske är det sjätte exemplet och du är ju verkligen hjälten i den här berättelsen. Det är du verkligen.
Ja. För en gång skulle vi röra honom överens, man. Hörde på radion något av de här programmen som går på P1 på förmiddagarna som man aldrig riktigt kan skilja från varandra. Det kan vara kropp och själ, det kan vara det kan vara lite allt möjligt, alla möjliga. Det var bara kropp och själ jag kom på nu. Plånboken kan det vara också. Svårt, jag tycker ofta att det är svårt att höra vad det är för, det känns som att de pratar om ungefär samma saker trots att det är olika. Men här var i alla fall en intervju med en mamma till en son som gick gymnasiet, och hon var så vad ska man säga, alltså, hon var oroad över hur hennes son mådde psykiskt, för att han hade nu varit hemundervisad. Han gick gymnasiet alltså i andra ring, andra årskursen på gymnasiet, man kan inte säga ring längre. Och hade ju då varit sen, ja det är väl nu ungefär knappt år va, är det väl, som de stängde ner gymnasieskolorna, eller var, väl, eller var det i april någon gång, ja, jag kommer inte ihåg. Men och det kommer ju vara så inom en oöverskådlig framtid. Säkerligen fram till sommaren i alla fall. Kommer att ha hemundervisning. Vilket ju då ger för handen att han kommer ju ha spenderat nästan alltså halva gymnasiet hemma. Vilket ju svindlar lite grann. För att, och hon beskriver ju hans tillvaro som ganska deprimerande. Alltså, han har varit en sån här person som en glad gamäng, som mina ord, var inte hennes, alltså, som gick och la sig på kvällen och liksom såg fram emot vad som skulle hända imorgon, så här, vilka spännande grejer, liksom, gå till skolan och du vet, träffa lite folk och sådär.
Till du att, lite grann?
Ja, i alla fall som jag var i gymnasiet. Jag tyckte att det var kul att komma till skolan.
Jo, men som vuxen också. Alltså att du behöver din publik.
Ja. Ja, så är det ju. Ja, men verkligen. Ja, nu förstår jag vad du menar. Jo, men så är det ju. Jag blir till genom mötet med andra, så att säga. Och nu satt liksom som en grå fläck i sängen, tog liksom sällan på sig alltså bytte sällan om då, utan kunde sitta liksom halva dagen i någon slags pyjamas liknande utstyrsel och med datorn i knät, och hon visste liksom inte, gör han skolarbete nu eller är det, sitter han bara och chattar eller spelar eller liksom vad är det som händer, och han blir mindre och mindre social och pratar mindre och mindre hemma och blir mer och mer tyst och blir liksom blekare och blekare och sådär. Och då tänker man ju att det är... Och så började jag tänka på liksom hur det var för mig när jag gick i gymnasiet. Och det var ju verkligen en sån tillvaro som han hade innan det här. Att jag gick till skolan och det var sån fest varje dag. Jag tyckte att det var så kul att träffa alla människor. Och liksom det hände...
Så var det verkligen hos oss också. Det, när man började på Kungsholms gymnasium så var det ju som... Alltså jävla spännande, jag har gått på AF innan. Och det var ju också spännande att börja i en skola som hade mer än 1000 elever som kom från hela Storstockholm. Men Kungsholmen verkligen så här upphöjt till 1000, för att där fanns engelskspråk i sektion och IB och folk som kom från andra länder och folk som inte kunde svenska och folk som rökte gräs och spelade djembetrumma ute på skolgården. Och också så här att det var så roligt i vår skola så att om man skolkade så stannade man kvar på skolområdet.
Just det.
Och det fanns vissa som var så här övervintrade i Kungsholm som hade slutat för flera år sedan, visade sig när man undersökte saken, men hade liksom suttit kvar där på skolgården. För att det var bara, det var för kul för att inte vara kvar där.
Men, och då kan man ju tänka sig att de här åren också när jag gick på gymnasiet, alltså om jag nu tänker ettan på gymnasiet fram till och med slutet på tvåan, det är ju alltså eoner av tid. Jag menar, allt som hände det där ett och ett halvt året, om man jämför med liksom det som händer i ditt och mitt liv under corona, det kommer ju vara ganska liksom, det kommer ju vara någonting vi minns hela livet, men det kommer ju ändå vara en ganska liten parentes. Det kommer ju liksom inte vara vad ska man säga, karaktärsdanande eller på något sätt en del av vår identitet eller någonting som skedde när vi var i en speciellt formativ ålder, vilket man ju är i de där åren mellan 16 och 19 när man går i gymnasiet.
Men tänk på alla kärlekshistorier som inte blir.
Ja. Alltså, var det någonting som hände när jag gick i skolan så var det att jag blev ju kär till höger och vänster och hade olika affärer. Och nu var det visserligen en annan tid när det liksom inte fanns internet i samma utsträckning, ska jag säga. Det fanns ju något sorts internet, gjorde det ju. Men det fanns ju inte alls på samma sätt som nu att man liksom umgicks över internet. Vilket ju på ett sätt är kanske en liten fördel för de som gör det här idag. För jag tänker om det skulle ha hänt på våran tid, att vi var tvungna att vara hemma, det skulle ju ha varit ännu mer förödande. För att då skulle vi ju varit relativt nästan helt isolerade. I alla fall jag. Då fanns ju, när jag började, det fanns ju något sånt här, när Lunar Storm kom väl någon gång när jag gick i gymnasiet. Och det fanns väl vissa sådana embryon till sådana där ställen, men det var ju aldrig någonting som jag...
Aftonbladets chatt fanns.
Ja, precis. Bra. Och det här, det fanns ju olika typer av, men det var inte liksom alls lika, det var inte lika mycket en del av ens DNA som det är idag.
Det kan man inte säga.
Men det är ju ändå någonting med att inte få liksom stöta och blöta sig med andra människor under den här tiden. Jag tänker också när man utformar sin liksom identitet, och man, jag menar, du beskrev nu den här röka gräs med djembetrumman, vilket ju var, alltså det var ju ganska viktigt för dina år efteråt. Jag menar, för, ja, var det någonting du gjorde, men så var det ju röka gräs och spela djembetrumman.
Nej, men också det här att åka på, alltså att klumpa ihop sig i gäng,
ja,
som man sen, alltså vi, på alla lov så åkte vi på resa. Vi åkte till Köpenhamn på höstlovet, ett jättegäng och så här.
Och klassresor.
Ja, det också. Det här var mer spontana kompisresor.
Jo, men man åkte ju, jag hade ju någon resa till Spanien där vi var en vecka i gymnasiet när vi var i Barcelona och Zaragoza, och det var ju verkligen så här minne för livet resa med liksom skolkompisar, och man så här, såklart många blöta historier och alla möjliga olika konstiga saker som hände ju, som inte kommer att ha hänt för de här människorna, för att de kommer ju inte ha åkt till någon Spanien med spanska gruppen direkt.
Nej, men det tiden som fortsatte sen, jag minns alltså, det här gänget som jag åkte till Köpenhamn och sånt där, vi brukade sitta i Vasaparken varje sommarkväll och leka maffia, den här leken.
Ja, ja.
Det hade vi inte gjort om vi hade varit isolerade på dagarna.
Du kan roligt spela också Among Us på mobilen i och för sig, det är ju samma.
Ja, precis, det är samma sak. Ja, det har du helt rätt i. Mm. Det har verkligen kommit tillbaka. Men det var ju en debatt i Studio 1 i höstas, precis inför höstlovet, inför när man visste att man stod eller hade precis kommit in i andra vågen. så var det någon första klassare på gymnasiet som hade skrivit någon debattartikel, jag tror det var i typ Umeå, vi måste stänga ner skolan, det funkar inte, det är trängsel vid skåpen och det här känns liksom inte som en säker arbetsmiljö. Och man anade lite att det delvis var att fan vad tråkigt att vi inte får uppleva det här spännande med skolnedstängning, som för att skolorna de, och alla skolor, den som du lyssnade på om, den var nog stack nog ut där, för att skolorna öppnade ju ändå efter sommarlovet och sen så stängde de ner igen, gymnasieskolorna.
Var det så gymnasieskolan också? Okay.
Ja, precis. Mm. Ja, men då, jag vet inte exakt när de stängde ner heller, men det var ju någon gång i höstas, så att de var öppna ett tag. Men då, de här ettorna i alla fall skrev debattartiklar, och sen så var det en debatt i Studio 1 med ettor och tvåor från olika skolor. Och de här tvåorna sa att alltså, ni kan aldrig förstå vad det innebär, vad det är för någonting med en skolnedstängning. De liksom klappade dem på huvudet och sa att alltså, det kanske låter kul och festligt för er, men det, tro oss, ni vill inte uppleva det här.
Nej, precis. För att jag kan tänka mig att många, lite som då de här som isolerade sig, som Katrin Zytomierska, som isolerade sig de första månaderna, eller första, att till slut så känner man så här, men det här är ju inte hållbart, det här är ju inte hållbart i längden. Och det var ju det som var den svenska strategin ju från början i alla fall, att man skulle göra saker i rätt tid och att det skulle vara saker som skulle vara proportionerliga till, så att man skulle kunna hålla ut under en längre tidsperiod. Och så här, visst kan det vara lite kul att stänga ner någonting i en vecka, kanske två veckor, men sen börjar det bli jävligt jobbigt. Och jag tänker också på så här skolresultaten, jag menar, måste ju, det kan ju inte vara någon som tror på allvar att det här, att de här kommer ha fått fullgod undervisning, eller fått i alla fall lika bra undervisning som de hade fått om de hade varit i skolan. Det är ju omöjligt, att så kan det ju inte vara, eller vad tror du?
Nej, alltså man märkte det att när skolorna stängdes ner i våras så kände ju de en känsla av undantagstillstånd på ett härligt sätt, och den bästa sortens kaos, och de var lite smått euforiska, men ganska snabbt så kände de sig ensamma och isolerade, och det var också svårt med skolarbetet för de som inte var de allra duktigaste.
Ja, och sen så det här, det drog vi till sin spets då när de inte ens fick springa ut. Alltså det var väl verkligen, jag menar, är det någonting man vill göra när man går gymnasiet, så är det väl att springa ut och få den här euforiska katarsiskänslan som det ju faktiskt var att få gå ut gymnasiet. Att alltså snacka om så här kollektiv blue balls grej att liksom bara inte få komma efter ett liksom tre år långt samlag, så får man liksom inte komma till det, eller komma, det, fy fan vad jobbigt det skulle vara. Men då så menade hon, den här mamman, att hon tycker att det här är liksom någonting som lite grann har försvunnit ur diskussionen, och jag kunde väl visserligen känna igen mig lite i det, att det är, man har ju pratat väldigt mycket om alltså uppoffring, de här äldre 70, lite äldre, de här 70-plussarna har det ju varit väldigt mycket snack om, att de ska isolera sig, och det har varit, de gick ju taket ganska tidigt ju, och många tyckte att det var jobbigt, Amelia Dam och sådana där, och varför ska vi är ju inte ens, och så vidare. Men de här gymnasieungdomarna har ju gjort jätteuppoffringar, och till viss del lite grann i det tysta. I alla fall så har det inte uppmärksammat så mycket så att jag har hört det, utan det man har hört mest är att ungdomarna är oansvariga och liksom festar och träffas och inte tar något ansvar överhuvudtaget. Medan man tänker att så här, om jag själv tänker mig att jag då skulle ha gett upp halva min gymnasietid för någonting och suttit hemma, det är ju en jätteuppoffring alltså, att ställa relation till att man som, nu ska man väl inte kanske ställa dem i relation till varandra, för att alla gör väl sina uppoffringar, så att de här 70-åringarna som var hemma och har varit hemma har väl gjort en jätteuppoffring också, men det förtar ju liksom inte att jag tycker att de här gymnasieungdomarna behöver hyllas lite grann.
Verkligen, dock så stämmer inte det, jag kollar upp det samtidigt för jag blir lite osäker, 7 december stängde skolan igen.
Okej, men då stämmer ju inte min då det här med att det är halva gymnasiet. Men det är ju ändå en lång tid.
Och det verkar också
tid,
som jag liksom tror att många öppnade i januari, men att det stängde sedan 25 januari på många håll.
Ja.
Men uppoffringar har de verkligen gjort, och på många ställen så har de säkert haft stängt mer än så.
Och då är det nog, det tänker jag också att det, när man då har upplevt en nedstängning en gång och sen så har det öppnat upp och sen så stänger man ner igen. Det måste ju vara
ännu jobbigare.
Alltså när man då, för första gången när det stängde ner, då tänkte man kanske, åh nu händer något spännande. Och sen så gradvis blev det sämre och sämre och man kände för fan vad deppigt. Men sen så helt plötsligt så öppnar det upp och det blir liksom så, ja vi får träffas igen. Men sen så ska det stängas ner igen.
Det är ju, nu blir det mer som dropptortyr.
Det blir mer som dropptortyr. Men oavsett så, ja, jag fascineras och liksom tänker på, jag menar jag och Li träffades ju i gymnasiet. Hade vi ens liksom lärt känna varandra om vi hade suttit hemma? Vi hade ju ingen kontakt med varandra innan, vi inte ens i samma klass. Jag menar, det hade ju kanske blivit så att vi aldrig överhuvudtaget hade så att säga sprungit på gemensamma stigar, om du förstår vad jag menar. Om vi hade suttit hemma med datorerna och bara chattat med klasskamrater och lärare.
Ja, du kanske hade varit eremit.
Det kanske hade varit. Och du...
Eller tänk om du hade varit tillsammans med någon så här... förstinna. Jätterik.
Ja, du menar att det kanske...
Du kanske hade varit... ja, men du kanske hade varit någon kung nu. Eller så.
Det här är den dåliga versionen av Sliding Doors. som jag är inne på nu.
Alltså ja,
precis. Där när folk tittar och så här, åh, varför hände inte det? Han skulle ha gjort så istället. Ja, ja, det är deppigt.
Så du... fan, vad hemskt att det inte stängde ner på din tid. Du har blivit snuvad hela din... framtid som megamiljardär.
Som första.
Ja.
Men hade du... Gick du och Tanja i samma klass?
Nej,
det
gjorde
gymnasiekärlek.
Inte.
Så att
vi hade haft väldigt svårt att träffas eftersom hon gick året över. Och jag gick ju musik och hon gick vanlig sam.
Det hade ju inte gått alls. Och då hade det ju varit otroligt... jag menar, jag kan tänka mig att Tanja-historien ändå är 15% av poddens innehåll. Så att då hade det varit lite Tanja. Det
har varit lite väldigt svårt att tro att det stämmer. Men ja.
Ja, 20 om... då. Förlåt, jag tog i underkant.
Ja. Ja, nej, men vi tar fem tysta sekunder för alla kärlekshistorier som aldrig någonsin kommer att bli på grund av att ungdomarna sitter hemma och porrsurfar istället för att vara ute och träffa varandra. Där var de 5 sekunder.
Där var de.
Du vet, jag har pratat om det ofta, tror jag, hur otroligt viktigt det var för mig att vara föräldraledig. För att vi hade ju en sån här ganska traditionell uppdelning med båda barnen, att Sara var föräldraledig första tiden. Alltså först hade vi väl att vi var hemma, alltså att jag var hemma en period, jag vet inte, några veckor. Och sen så tog Sara över. Vad sa du?
Ja, men jag hade tillsammans några veckor och sen så...
Exakt, ja.
Tar mamman över.
Ja, och sen så tog hon över. Och som jag har beskrivit tidigare så var det ju självklart så att hon blev bäst på allt. Och att hon blev chef över allt. Det var hon som hade bestämt hur frottéhanddukarna skulle ligga. Det var hon som började med blöjhink, men insåg sen, eller så här, speciell blöj, inkapslande blöjpapperskorg, men sen insåg att det var dåligt och fick fatta det beslutet. Och det var hon som kunde klippa barnaglar och bära sovande barn från bil till vagn utan att det skedde någon skrikkatastrof.
Och hade koll på, tänker jag, i alla fall så var det i mitt fall då, hade koll på alltså, när ska de vila och hur matar man dem bäst och
ja,
alla sådana där saker. Men liksom...
Jag minns det när jag var på, jag vet inte om jag själv hade, jag tror inte jag hade varit förälder i den, men jag minns att jag var på ICA i Aspudden och hörde en pappa ringa till sin fru och ge en liten rapport. Och man förstod att det här är första föräldraledighetsdagen och han berättade att... bebisen somnade som den skulle 11.30 och sen så gick vi på den där promenaden som vi skulle och nu har hon precis fått en klämmis och vi ska till Aspuds park. Alltså, du vet, så här, alltså det var verkligen ett schema och jag tror att jag fick också ett sånt schema av Sara. Alltså, det var ju jättebra och självklart, men ganska snabbt så ändrades det där schemat och plötsligt så var det jag som hade bäst koll på de här olika punkterna, så att Sara och jag blev mer jämlika.
Hade Sara med punkten mata bebis eller tultare med banan i ungefär en timme på sitt schema?
Nej, det hade jag nog kommit på helt själv, tror jag.
Det är mitt starkaste minne från med din skeden. Pappaledighet. Att du matade med banan och det tog aldrig slut.
Nej, vi skulle promenera till Blås ut och jag tog en matpaus som tog en timme. Själva promenaden tog väl 20 minuter kanske.
Ja, 25. Kanske. Mm.
Med Iris så hade jag ju hört, alltså det var jätteviktigt för mig att hon åt tills hon inte ville äta längre varje måltid.
Just det.
För det var en så här käpphäst. Och Iris har ju fortfarande en otrolig aptit. Så att hon tröttnade ju aldrig riktigt på att käka. Så att det blev väldigt långa matstunder. Med Rut så liksom, då var det med liksom att du får på dig en kvart 20 minuter. Sen får du vara färdigt liksom.
Just det.
Jo, men så det där var viktigt. Jag funderar på, alltså om inte... Alltså att det finns ju motsvarande grej nu, inte för alla, men för mig, det är ju det här med att komma iväg bara jag och barnen.
Ja.
Det är så otroligt viktigt. Nu är det ju inte längre så att Sara har något övertag eller är i och för sig lite chef är hon. Ett kort exempel på att Sara är chef i familjen. Mm. Vi har ju en hamster sedan någon månad tillbaka och igår så skulle Sara och barnen åka och klippa hamsterns klor på en typ salong.
Ja.
På zoo.se i Sickla, no spons, så kan man klippa klorna. Det är svårt att göra själv, så de åkte iväg med vår hamster, Cookie heter hon, och klippte klorna. Och de kom hem därifrån med en gigantisk hamsterbur och två nya hamstrar. Som inte kan bo med den första hamstern. Jättesöta. För då skulle en Cookie äta upp dem eller liksom klösa sönder dem. Jaha. De är 6 veckor gamla, de kan liksom inte bo tillsammans. Jaha, de här 6 veckors gamla kan bo i sin bur. Men så har vi fått en gigantisk ny bur och två nya söta hamstrar. Och Sara ringde, eller Iris ringde förresten. Så här, vi sitter i bilen, kan du tänka dig, vi har köpt hamstrar. Och det tyckte jag var jättekul. Men jag tänkte på att jag skulle aldrig kunna göra det.
Ja, just det.
Alltså jag har inte en sån makt i familjen att jag skulle kunna bara ställa Sara inför fullbordat faktum att nu har jag skaffat de här husdjuren.
Jag förstår.
Men först så kände jag fan, var orättvist på ett sätt. Men så tänkte jag så här, skulle jag vilja ha så mycket makt verkligen? Skulle jag kunna hantera den makten? Jag kanske skulle göra helt sjuka saker.
Men, du, hem liksom, men det är väl det som är. Att med den makten så kommer väl ett ansvar och Sara kan ta det ansvaret, du kanske inte skulle kunna ta det, just det.
Nej,
men
det,
när akvariegrejerna de kom, eller var det liksom de
nej,
kom,
du har nej. Rätt, där ställde jag Sara inför fullbordat faktum. Kanske inte de första, men där 180 liters burken, den stack jag bara till Uppsala och köpte på annons.
För det var ju intressant, för det var ju någon slags, för att det har vi pratat om ju, eller du tog upp för några avsnitt sedan, det här med att du är väldigt duktig på att ta hand om din egen skit så att säga. Mm. Alltså att du känner dig duktig för att du liksom tvättar dina egna löparskor och har koll på dina grejer sådär. Men just akvariet var ju liksom, det var ju som ditt intresse fast det liksom på något vis sammanföll med familjen för att det var någonting som tog upp plats hemma. Men ja. Så jag tänker mig, om du hade börjat brinna för något tillräckligt mycket, alltså om hamstrar hade varit din nya cigarrfetisch eller någonting, då hade det blivit hamstrar. För då hade du inte kunnat stoppa det själv lite grann.
Nej, och du kanske inte hade vågat säga någonting innan.
Nej, precis. Så att det kan nej. Vara... Så
ja,
kan
kanske.
Det vara.
Kanske. Det var en bra nyansering där. Däremot så... Det är inte så alltså att Sara bestämmer allting hemma, men däremot så är det ju så att, som jag har varit inne på många gånger, att Sara är den självklara gosfavoriten.
Just det.
Och nu åkte vi bort. Jag var borta med barnen från söndag till fredag. Vad blir det? 5 dygn. Och det blir liksom omedelbart någonting helt annat. Och vi brukar göra massa sådana här resor bara jag och barnen när Sara jobbar. Men nu på grund av pandemisituationen så här, så har det var ett år sedan vi var på senaste resan. Så långt har det liksom aldrig gått. Och nu blir det så att första natten så bara smög Rut in till mig och gosade jättemycket. Och sen nästa natt Iris. Och sen omedvetet eller oplanerat så tog de varannan natt utom sista natten då båda kom in. Och jag tror det är fan extra viktigt nu när Sara har ju blivit någon slags hemmamamma nu, eftersom hon alltid sitter hemma. Förvisso alltid teamsmöte eller telefonsamtal, men hon är ju alltid hemma. Medan jag är en kontorsgubbe som jobbar i stan.
Just det.
Kommer hem och luktar parfym.
Ja, precis. Osar av den stora världen där ute. Mm. Som i och för sig den stora världen som ligger 150 meter från Iris skola, förvisso.
Och du osar mest ammoniak för att du har sprungit hem.
Ja, exakt. Men så fruktansvärt härligt har det varit. Och så väldigt viktigt.
Ja.
Det tänker det kanske är viktigt för någon annan också.
Alltså att ta till sig och lyssna på att man faktiskt, att det här med egen tid man pratar ofta om, det handlar inte bara om egen tid med sig själv, utan det handlar också om att få egen tid med barnen, så att man kan få lite förbehållslöst egen njut av att vara med dem. Och,
exakt.
Och få göra saker på sitt sätt och vara liksom...
Alltså jag tycker alla former av konstellationer i en familj ska dela upp sig.
Just.
För att det är ju också väldigt härligt att bara göra ett med ena barnet, göra någonting med bara ena barnet också.
Just det.
Och det är också ganska skönt att vara hemma ensam när resten av familjen åker till zoo.se.
Och också ta promenader som jag och Li gör när de två andra, när de två barnen är tillsammans.
Ja, men gör ni det någonsin utan Kajsa? Hon blir jätteglad, tar kopplet i munnen och bara, nej Kajsa, det här är vår tid nu. Du får bajsa inne. Nu ska vi prata.
Ja.
För det tror jag är viktigt.
Så är det.
Alltså hundar är så jävla bortklämade på det sättet att de alltid får gå ut och sådär.
Fjävligt är
det.
Mm. Ska vi säga så, mannen?
Så säger vi.
Tack så mycket för att ni lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka.
Yes.
Hejdå. You're getting way too big for your boots. You're never too big for the boot. I got the big size toes on my feet. Your face ain't big for my boots. Kick up the you. Man, know that I kick up the you. Them way there try to stop the truth. How dare you to stop the truth? Look, you're getting way too big for your boots. You're never too big for the boot. I got the big size toes on my feet. Your face ain't big for my boots. Kick up the you. Man, know that I kick up the you. Them way there try to stop the truth. How dare you to stop the truth? Wanna come round here like a bad boy, do it. Run all the talking, go on and do it. Running through the party, bottle of Bacardi. Bowls on my ear saying, spoon, don't do it. Devil on my shoulder, I don't lack. Hit him with a crowbar, I don't scrap. Even when I'm sober, I'm so gassy, right? But there's no car and no match. What are you talking about? Clown, stand down. Never had a Mac 10 or a Trey Pound. You were never bad then, you ain't bad now. Never had a Mac 10, little nigga, back down. Wait, I saw bare kicks, saw bare clothes. Said, fuck that, I can't wear those. I don't like them, they're not my thing. They went silent, they're all weirdos. Like, yeah, spoon's gone clear. Never had a Tom Ford or a Montclair. Man, them a car, but you see my don dare. Fuck crease, tell them don't do it, don't dare. Don't care who you know from my block. You're not Al Capone, you get boxed. They can take my car and my creps. I still do the road in my socks. Like, who's gonna stop me? You, him, weed and a cigarette. Blue Slims, don't be an idiot. Move smart, I've been killing it. New king, niggas ain't ready for my new stuff. You're a prick by yourself, go and group up. And when crep went states for the BTs, I was covering crep like a boot cut. If mad, it's a family thing, straight family thing. Dumb man, I broke no salary thing. Had a painting called Amy telling me to come round hers on a Valerie thing. Hashtag Murky Academy thing. Coming like art in the gallery thing. Dumb boy there, wanna chat about bars, wanna chat about crud, but. You're getting way too big for your boots. You're never too big for the boot. I got the big size toes on my feet. Your face ain't big for my boots. Kick up the you. Man, know that I kick up the you. Them way there try to stop the truth. How dare you to stop the truth? Look.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.